Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
cm lång är Sveriges främsta kvinnliga höjdhoppare genom tiderna, Kajsa Bergqvist. 175 som i 175, som i 17.5, som i 17 maj är födelsedatumet för de båda svenska olympiska medaljörerna Anders Södergren längdskidåkning och Magnus Andersson handboll. 175 mål gjorde Arsenals franske forward Thierry Henry i Premier League, flest fullträffar av en utländsk spelare i ligans historia. 175 miljoner kronor kostade Zlatan Ibrahimovic i övergångssumma när Juventus köpte honom från Ajax 2004, lite mer än dubbelt så mycket som Ajax hade köpt Zlatan för från Malmö FF några år tidigare. För 175 år sedan, mitt på Manhattan, så spelades den första internationella cricketmatchen. Kanada vann den landskampen mot USA. Och 175 kilometer i timmen är det hårdaste skott som uppmätts av en NHL-spelare. Skytt slovakiske jättebacken i Boston Bruins Zdeno Chara vid en All-Star Game-gala för några år sedan. 175 kilometer i timmen. Boom! Här i Sporthuset, avsnitt 175. Thomas Johansson är här. Hur är formen?
Uppåtgående är det, definitivt. En tuff svacka, tuff start på jobbet i Leksand. Men sakta men säkert håller vi på att kravla oss ur den här dynghögen som vi har varit i. Så att formen är på uppåtgående.
Och din egen form, 16 weeks of hell,
minneblott. Ja, den är också på. Jag har faktiskt börjat hitta tillbaka till det där igen nu. Så att nu ska vi jobba ett tag till här, så ska vi nog kunna se vad som händer och fötter.
Thomas Johansson, hockeysportchef i Leksand, för detta... Jag ska ta hela presentationen den här gången. Före detta elitspelare i Djurgården, AIK, Linköping, landslaget, hockeyexpert på Kanal 5 och Simor, sportchef i Djurgården med mera, med mera. Och en sporthuset rookie gäster oss idag i form av Jenny Linnell.
Ja, jättekul. Få vara med.
Du är, ja, nu ska jag testa presentationen på dig också. Handbollsspelare i Skuru, fortfarande aktiv. Elitspelare i Sverige och Danmark sedan 12 år tillbaka. Var med och vann Europacupen för klubblag, vilket väl är en unik bedrift, va, eller?
Ja, vi är enda laget som gjort det. Sen ska det sägas att det var Challenge Cup. Det finns ju olika Europacuper på handbollssidan. Så det var inte Champions League eller EHF.
Men det är inget annat svenskt damlag som har vunnit ett Europacup-spel, eller?
Nej.
Och då spelade du i...
I H65 har.
Just det. Men också en anledning till att vi vill ha med dig idag, förutom att vi vill prata handboll, för det blir en del handboll. Vi ligger ju efter på handbollsfronten. Jag menar, det är ju handbolls-VM nu med ett, nästan, som det ser ut, väldigt starkt svenskt lag. Och flera lyssnare som tycker, ni snackar för lite handboll. Ni säger att ni är så breda, börja snacka handboll nu. Och då tog vi hit dig igen. Men inte bara det, du har ju en hel del annat på din meny. Berätta.
Ja, jag vet inte var man ska starta riktigt. Jag är väl lite av en mångsysslare, men... Som damspelare så tror jag man generellt, som damidrottare, så har man många strängar på sin lyra ofta. Så att, jag har pluggat många år, master i idrottspsykologi, och jobbar just nu som expert på TV4 med handbollen. Jag är NIU-instruktör på månaderna, också handboll. Med i forskningsprojekt och håller på i CSR-projekt och föreläser och lite allt möjligt.
Du, den här bollen som du tog med dig.
Ja.
Får se om du är med här.
Ja, precis.
Akta mikrofonen, va? Så snyggt. Är du vänsterhänt eller?
Nej.
Ja, du tog den ändå.
Ja, man måste lära sig lite hela.
Men för den var lite annorlunda, handboll.
Ja, det är ett jättehäftigt CSR-projekt. Handball heter vi. Och det är en street-handboll. Så den är extremt mjuk. Mm. Man kommer bort lite från det här läskiga med handbollen, som barnen tycker att den är hård och man kan få den i ansiktet. Och så studsar den ju inte heller. Och då tvingas vi göra någonting annat, vilket betyder att vi måste passa den till varandra. Och det kan ju också vara lite roligt att alla får med och leka.
Är det skön, Thomas?
Ja, det var otroligt skön att greppa. Mm. Och lite som Jenny är inne på, just den här rädslan för en stenhård, lite inkletad med klisterhandboll rätt i ansiktet. Det där är ett bra initiativ.
Behöver handbollen utvecklas på det sättet, eller?
Ja, men det tror jag verkligen. Vi har ju hockeyexperter också. Hockeyn är ju väldigt stor i Sverige, men generellt så är ju handbollen, det krävs så mycket. Vi kräver en hall, vi kräver linjer, mycket regler att förhålla sig till. Så det är en svår idrott och spontan idrott. Det är ju inte som fotboll och basket som nästan alla barn känner till och testar. Så i handboll i Stockholmsområdet till exempel så är det ju rätt så begränsat i vissa områden. Mm. Och där är vi ute nu på skolor och introducerar en boll. Sen struntar jag egentligen om det blir handboll för de barnen, men bara att de gillar att leka med bollen tror jag är viktigt. Och där har handbollen svårt ibland att nå ut.
Har handbollen samma problem som hockeyn har att attrahera invandrarungdomar?
Ja, det är, man ser ju att det är, som i all idrott så är det just invandrare och tjejer som vi har svårt att nå ut till. Så att där tror jag vi måste göra ett väldigt stort arbete. Skåne ligger ju mycket längre fram i det här där handbollen är. Det är ju ett handbollsmäcka där nere.
Ja, det är ju epicentrum för svensk handboll.
Precis, liksom. Men i Stockholm kan vi göra jättemycket för att få in dem i idrottsvärlden framförallt och göra dem mer aktiva. Det tror jag är huvudmålet.
Tänkte på vårt intro här, vad är hastigheten på ett handbollsskott egentligen? Kan du det eller? Vi hör dem skäras 175 km/h på ett hockeyskott.
Ja, jag vet ju att herrarna ligger över 100 rätt så ofta. Och då ska man ju komma ihåg att det ibland inte är mer än 4-5 meter till målvakten heller. Så de som ställer sig där inne på här sidan, de är ju gjorda av ett speciellt virke, det kan man lugnt säga.
Ja. Och är du 175 centimeter lång du då, eller? Känns så ungefär?
Ja, nästan. 176.
Nästa
avsnitt. Jag har en tvillingsyra också som är 174, så det är viktigt att hålla på de här 2 centimeterna.
Då blir centimeterna väldigt viktiga.
Ja, men du är med i vårt intro nästa vecka, utan tvekan. Jenny Linnell, 176 centimeter. Tack till er som hört av sig till vårt intro. Micke Holmström, Östgren, Peter Mellerod, Karl Edgren, Fredrik Norrström och Jens Svensén var några som fick igenom sina tankegångar om just siffran 175 i sport.
Högt i tak i sporthuset.
Vad beror den ökade psykiska ohälsan bland unga idrottare på? Jo, en stor anledning är hat och hån, ska vi kalla det, på nätet och sociala medier. Det har ju varit ett ämne hos oss de senaste veckorna. Ett ämne som också fått ringa på vattnet i många andra sportmedier och inte minst hos er lyssnare. Vi fortsätter debatten nu. Först ett collage här av röster från avsnitt 173 och 174. Vi hör Lasse Granqvist, vi hör idrottspsykologen Åke Fjällström. Men först Miro Salar som drog igång debatten som vi alltså har snurrat vidare runt om i Sportsverige.
Och det som gör mig så jäkla upprörd och framförallt som skapar psykisk ohälsa är ju att vi har ju då, ska vi se så inte jag säger fel här, men vi har 6 eller 7 juniorer som aldrig har spelat seniorhockey. Och då sitter då fans på sociala medier och fullständigt sågar dem lite grann i det ämnet som vi pratade om innan också då, att ja, vad är det de ger för uttryck då? Ja, de är kvar på bussen som du säger. De var ju bra i början på säsongen, men nu är de mätta och de vill inte. Och är otroligt kritiska och hoppar på de här individerna med namn. Och för mig är det, jag tycker det är vidrigt liksom att man kan göra den här påhoppen på dem. Det är klart att det är lätt kanske att säga, ja men de ska inte gå ut och läsa på det där, men det går inte att undvika, för även om du själv inte går ut där så berättar andra för dig att du har blivit sågad och ja, jag tycker detta är ett jätteproblem alltså.
Jag tycker ett stort problem är de som bara hänger på. Mm. Alltså de som inte engagerar sig och tar reda på vad grundfrågan är, utan om det till exempel står kritik på någon, så tar man inte reda, utan man bara hakar på liksom, och så försöker man ju kasta på ännu mera argument och utan egentligen ha koll på vad grundfrågan är.
Och någonstans måste vi börja där, att känner du de här som har skrivit det här, förstår du vilka de är, och så sedan realistiskt får den här personen säga att nej, jag vet ju inte alls vilka de är. Och varför ska jag då fästa betydelse vid det de pratar om och så vidare. Så där måste man, och då tror jag varje persons förnuft säger att det är fullständigt vansinnigt att lyssna och läsa vad de här säger.
Senast är Åke Fjällström, en urfader i svensk idrottspsykologi och pionjär för 40 år sedan, pappa till Jens som ju är med i Sporthuset. Och vill ni höra mer om honom i ämnet så lyssna gärna då på avsnitt 174, det förra avsnittet. Och Jenny, du är ju tungt utbildad får man säga inom idrottspsykologi och själv elitspelare som jag har pratat om. Hur ser du på nätets och sociala mediers påverkan på unga idrottare?
Ja, men det är klart, framförallt så tror jag att sociala medier i allmänhet är någonting vi måste ta upp och diskutera. Det är ju lite en liten snöboll som har rullat och blivit jättestor utan att samhället och vuxenvärlden riktigt hänger med. Och då pratar vi idrott här, och det är klart att de som är på planen och inte presterar känner att det är jättejobbigt med de orden man får efter en match och kritiken. Jag tänker att ska vi få någon sund dialog i det här överhuvudtaget, då måste vi också börja i skolan. Vart får vi utbildning i sociala medier generellt? Det Åke sig må inte ta åt sig, det tror jag är extremt viktigt, men det är ju lättare sagt än gjort.
Alltså det ligger ett enormt ansvar när det kommer till de här delarna på föreningarna. Och framförallt då de som är involverade i de här forumen som finns runt om i landet i alla föreningar. Idag klickar du in på en hemsida, oavsett vilken klubb det är, så kan du komma till fans och så kommer du till ett forum. Alltså att styra ordningsreglerna också. Vad är det som är okej att skriva och vad är det som inte är okej? Mm. För att om inte klubben själva går in och kanske städar i det här eller blockerar dem som beter sig väldigt illa och såna här saker, då blir det ju ett inferno av massa kräkgrejer som hamnar. Så att jag tycker att klubbarna kan ta ett större ansvar också just utifrån att hur jobbar vi med våra sociala medier när folk skriver, när folk tycker och tänker saker som inte är okej utifrån de värderingar som vi som förening står på.
Men många kan ju skicka också direkt som privatpersoner. Absolut. till spelare.
Det kommer vi liksom aldrig kunna komma ifrån. Alltså de delarna kommer man aldrig kunna hantera. Sen är det väldigt viktigt att man börjar diskutera de här sakerna, för att det kommer inte att minska. Sen Nej. Kan man tycka man vill om det, men ibland låter det lite hemskt att säga så här, men det finns ju faktiskt folk som överhuvudtaget egentligen inte skulle ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter, för att de kan inte hantera känslor eller de säger saker och ting som får väldigt jobbiga konsekvenser för dem som de riktar emot. Men jag tror också att föreningarna skulle kunna i sina egna forum börja med att hantera dem och städa det, för att då kanske det någonstans i långa loppet också leder till att i det här forumet, i den här föreningen, så har vi den här tonen, och det kanske i sin tur leder till att man har den tonen liksom sen i supporterkulturen och när man är ute på läktaren och när man tar sig vidare. Men idag är det ju liksom helt, det är ju, alla kan ju skriva. Jag har ju fått stänga ner mitt Twitter en gång i tiden.
Varför gjorde du det?
Nej, men det började ju hagla in. Alltså,
det var när du var sportchef i Djurgården.
Ja, och jag upplevde det inte. Jag tog inte åt mig som person, men det var samtidigt jobbigt med allt negativt som bara kräktes rakt upp och ner.
Tog det energi från dig?
Ja, det tog mycket energi. Sen var det inte så att jag påverkades så jättemycket, men det var inget kul att öppna upp. Så stod det bara hur värdelös man var och vad dålig man var och man var helt kass. Och liksom, det är klart att det är inget positivt. Då kan jag lika gärna vara utan det. Det är bättre att jag inte vet att folk tycker och tänker de sakerna om en i det fallet. Men jag påverkades kanske inte så mycket i mitt jobb av det så. Men det var jobbigt rent energimässigt.
Men jag tänker också, för jag lyssnade på avsnitten här innan när jag pratade om samma ämne. Men jag tycker framförallt att man som förening och tränare, det är de som ska ta hand om sina spelare. De måste öppna upp en dialog om det här. Det här med att tro att ja, men om vi inte pratar om det så blir det inte så jobbigt. Det tycker jag är förlegat. Alla unga spelare använder sociala medier. Och sen kan man lära dem att inte läsa allt och inte öppna allt. Men vi måste kunna prata om det. Och framförallt lyfta, hur känner vi? Vad tänker du när du läser något sånt där? Och där kanske det är flera idrotter som också har svårt att ha en öppen dialog om känslor och vad man tar åt sig av och inte.
Vad är din uppmaning? Du jobbar med barn och så också. När man växer upp här nu då och håller på med idrott och vill bli en elitidrottare, hur de ska hantera sociala medier?
Du måste bygga upp en robusthet som vi inte behövde när jag växte upp. Att när du är på en plan, oavsett vilken, så vill du prestera och du vill att det ska gå bra. Men när vi gick av planen så var det slut då. Mm. Och så upplever inte jag riktigt att det är idag, och då måste ju vi hjälpa dem med det så att de liksom klarar av den pressen eller de jobbiga tankarna som man kan få i det.
Men sen är ju också den här kombon då att det är ju marknadsföringsplattform också om man vill bli någonting, som Simon till exempel, din äldsta son som vill komma till NHL till exempel, och han har väl agent och grejer nu säkert, va?
Ja. Jo, men det, ja,
och då liksom det är viktigt med sociala medier och så vidare, samtidigt kan det komma hot och hat och hån.
Absolut, men det Och det är så här, ska man behöva tolerera det som idrottsman eller idrottskvinna? Nej, det ska man faktiskt inte behöva göra. Även om jag har en ambition av att jag vill synas ihop med ett varumärke eller synas som person och bygga min egen liksom, vad ska man säga?
Varumärke.
Ja, bygga sitt eget varumärke. Ska jag behöva utstå att folk kallar mig för både det ena och hota mig till att, nej. Det ska jag inte behöva göra. Sen exakt hur formerna och reglerna ska se ut för hur man ska hantera det här. Någonstans är det ju... Jag ser ju extremt svårigheten i det här med, ja, men hur ska vi kunna kontrollera vem som skriver eller säger saker och ting när man idag, man får ju inte reda på vem det är överhuvudtaget. Det går ju liksom att förhålla sig anonym. Och
det där med att förhålla sig anonym, jag har tänkt på, undrar om man skulle kunna nästan lagmässigt åtminstone komma åt det, att man inte får vara anonym. Man måste liksom logga in med bank-ID, ja, i princip. Alltså, för mycket säger vi kan inte kontrollera, men en sån grej. Att få bort anonyma konton.
Ja, för vi pratade ju om det innan, det här med det jag tycker blir speciellt med sociala medier, om vi tar elitidrott, om vi går från barn och så här, det är ju att man säger saker i det forumet som du aldrig hade sagt till personen rakt ut.
Nej, aldrig.
I alla fall många, tror jag. Mm. Och det blir ju den här väggen som du sätter upp med sociala medier, där du faktiskt inte ser personen i fråga.
Uppriktigt så tycker jag att det måste göras någonting åt det, för att jag ser inte att det kommer att minska i de här kommentarerna överhuvudtaget. Utan,
vad tänker du när du säger
dels måste ju föreningarna bli bättre på att städa i sina egna forum och stänga av dem som inte kan bete sig, helt enkelt. Sen är det ju en skillnad. Det är klart att man ska få säga kritik, men man behöver ju liksom inte hota folk eller tala om både det ena och det andra som är liksom långt över gränsen för vad som ändå är acceptabelt i det sociala rummet. Det är rätt lätt att knäcka en 18-19-åring via att du är på dem på sociala medier och gör saker och ting, och så kanske den personen aldrig blommar ut. Det är klart att det är en tuff värld som de här yngre, tycker jag, talangerna eller yngre idrottare rent generellt, oavsett om det är dam eller herr, går till mötes.
Vad kan en uppmaning vara till supportrar till exempel som skriver för snabbt och hårt och tufft?
Man får ta ett steg tillbaka, så får man liksom, är jag inte innanför de här dörrarna och innanför den här väggen, då har jag faktiskt inte expertrollen, utan de enda som vet är de som är där inne. Och så får jag som supporter lägga allt engagemang på att de ska känna att det är kul att gå till jobbet, för då tror jag de vinner fler matcher.
Öppet hus i sporthuset.
Nu känns det nästan lite fel att säga så här. Hör av er till Sporthuset. @Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast. Där finns vi på Instagram. Men det är ju så att Sporthuset har ju faktiskt Sveriges schysstaste följare. Det är ju aldrig ett negativt ord. Ni är ju så otroligt schyssta som lyssnar på Sporthuset.
Thorsson och Gensel och Staffan och Slangen. Ordna guldet på momangen. Spela nu med både hjärna och hjärta. Står de i vägen? Räkna med smärta. Svenska guttbutt är vägen till pallen. Räkna med fullsatt i Sydneyhallen. Deras målvakt hinner inte bli van. För vi vinner på en japan. Guttbutt. Vi laddar och skjuter. Guttbutt. Publiken är tjuta. Guttbutt. Hur guld är för jävla. Guttbutt. I Sydney det smäller. Guttbutt. Vi laddar och skjuter.
Svensk handboll. Bengan Boys, det var tidigare.
Ja, det var det verkligen. Jag tycker svensk handboll rent generellt. Jag älskar att titta på de här mästerskapen, framförallt med både dam- och herrhandboll. Det är fenomenal tv.
Jättebra tittarsiffror brukar det vara också. Men de svenska herrlandslagen som kommer upp får ju hela tiden kämpa mot det här. Som jag inledde där med Magnus Wislander, Per Kalén, Ola Lindgren, Staffan Olsson, Stefan Lövgren, Ljubomir Vranjes, det som var Bengan Boys, som alltså tog, nu ska vi se här, en liten snabb översikt. 6 raka medaljer i VM på 90-talet fram till 2001. 3 raka OS-medaljer. Och nu är vi alltså inne i ett herr-VM i Danmark och Tyskland, delat mästerskap, då Sverige under den här eran har 9, ja, det här kan bli 9:e VM:et i rad utan medalj. Så det har verkligen blivit en svängning sedan Bengan Boys-tiden, med ett litet undantag då, nämligen OS i London 2012, då blev det svensk silver. Så frågan är vad du säger, Jenny, om statusen på svensk herrhandboll, som du jobbar mycket med också som expertkommentator på TV4.
Ja, men jag tycker att man de senaste åren har tagit kliv, och framförallt så har vi många spelare ute nu i Europa. Det har vi haft ett tag, men framförallt så är de tongivande i stora lag. Och det är väl lite det som var i några år, att man hade många ute men kanske inte i de här riktigt stora klubbarna. Så att det laget man ställer upp med i det här mästerskapet, det var länge sedan vi hade så mycket rutin och framförallt så mycket bra spelare med.
Mm, och det är ju framförallt Kim och Kim som bidrar till det. De har kommit tillbaka, Kim Ekdal Ritz och Kim Andersson som är med. De har inte varit med på tillsammans på rätt länge, va?
Nej, Kim Ekdal är ju, han är nog som mig, va? Ett år yngre tror jag, 89, men sa ju nej på grund av belastningen. De som spelar i Tyskland och landslagen, i handboll har vi ju mästerskap varje år, det är extremt hög belastning. Så att han sa nej ett tag, la av med handbollen i ett år. Han, han har ju, han är lite speciell, Kim, och det, handbollen är ju magisk att... att sådana som han finns, tycker jag. Och så kom han tillbaka nu och skriver på för PSG Paris och kom tillbaka till landslaget.
Men Kim Andersson sa det här är ett lag som kanske, det här som håller på nu alltså i Danmark och Tyskland, har vunnit när vi spelar in här de inledande matcherna. Det är ju långt gruppspel. Först är gruppspel 1 och sen är gruppspel 2. Sen till slut påminner om hockey-VM. Till slut lyckas man ta sig fram till semifinal. Förhoppningsvis i Sverige med där då. Men han sa det här är faktiskt ett lag som kan skriva samma typ av historia som Bengan Boys har nu uttalande till SVT Sport.
Ja, och det håller väl jag kanske inte helt med om, för att toppen i handbollen nu är ju mycket, mycket, mycket större. På Bengan Boys tid så var inte konkurrensen lika hög, vilket betyder att i det här VM:et så kan ju 6-7 lag kanske vinna. Och då är det svårt, Bengan Boys, då ska du vara etta länge. Det har jag svårt att se. Men däremot så håller jag helt med om att får man en riktigt bra träff och har tur, som man hade också förra året när man tog silver, så kan man absolut ha medalj.
Hur tror du att det går?
Ja, men man har fått en väldigt, väldigt fin lottning. Om man ska sammanfatta det här med, för det är ju gruppspel nu och sen går man in i en gruppspel i mellanrundan och sen direkt till semifinal. Men om man ska sammanfatta det och säga att Sverige vinner de matcher man borde, då ska man alltså slå Danmark eller Norge för att ta sig till en semifinal. Mm. Och den andra sidan, där ska du, alltså där är det ju 6 lag som slåss om 2 platser, medan på Sveriges sida är det 3. Så att en semifinal hade ju varit en jättefin bedrift, men också någonting som absolut inte är otänkbart.
Och Frankrike brukar ju sluta med att Frankrike alltid vinner, i alla fall de senaste åren.
Ja, men de har lite häftigt system också i sitt utbildningssystem, där de har mycket, de börjar på så här idrottsskolor, där man heller, det här med idrottsspecialisering och sen, man håller på med många idrotter längre. Och framförallt på damsidan nu så går de ju otroligt bra. Franska ligan på dam och här går väldigt bra. Och det är ju fysiken. Det är helt absurt hur bra fysik de har. Och där tror jag att man hade kunnat lärt någonting i Sverige om skoltimmar och ja, hur man bygger upp den. Men de fick in Nikola Karabatic nu, har ju varit skadad, deras storstjärna. Han kom ju in också i ett lag som redan är guldtippat. Så att de tillsammans med Danmark på hemmaplan tror jag blir svåra.
Vilken position spelar du på?
Mitt 9.
Oh, det är ju då man är smartast. Nej, men det är ju så. Jag har fått känslan av att är man mitt 9 i handboll, det är de smartaste människorna i världen.
Ja, jag håller ju bara med.
Nej, men alltså, jag tyckte vänsterbackar i hockey var...
Ja, okej. Nej, men mitt 9, med det spelfältet du måste ha klart för, alla kombinationer. Och mycket, mycket också så här förutbestämt som du måste hålla reda på, va? Alltså varianter.
Ja, man ska gilla det spelet. Sen går nog handbollen, förut var man nog mer stationerad i mitten och det var bara den som bestämde. Nu är ju rörelserna i handbollen går så otroligt fort så att det gäller ju att alla niomedspelare kan ta den rollen på något sätt. Men om man ser till min karriär så har ju det, jag är ju inte den största tjejen på planen, så jag har nog fått tänka till. Jag har nog fått tänka till lite mer för att klara mig undan.
Men jag tycker det är intressant att du som jobbar mycket med spelsystem, Thomas. Att jag har fått känslan av att det är väldigt mycket som är förutbestämt i handboll, apropå alla gurkburkar och det som Bengt Johansson håller på med. Att det är otroligt, det finns många varianter men många förutbestämda. Jag vet inte vad
ja, säger du? Extremt mycket förutbestämda. Ja. Och det är ju lite fysisk förutsättning skulle jag säga. Ju bättre du är fysiskt, alltså att du har någon spetskompetens, om du kan hoppa upp från 12 meter och skjuta bollen rakt upp i krysset varje gång, då behövs det ju inte lika mycket system. Men generellt så behöver alla spelare på plan i systemet för att sättas i rätt hastighet och i rätt lägen. Så att det är väldigt, väldigt mycket taktik.
Jag undrar hur coursen ser ut i handboll. Alltså vad är det som, vad finns det för framgångsfaktorer rent statistiskt sett? Mm. Är det kontringsspel, alltså att jag måste komma till avslut inom 4 sekunder så har vi mycket större möjligheter, eller är det bollinnehav, att ha bollen så mycket som möjligt? Det skulle vara lite spännande att se lite hur de statistiska ramarna, om man bara skulle bygga ett system som ska vara statistiskt bra?
Ja, jag vet, anfallsspel har jag inte läst något. Jag har läst på försvarsspelet och där vet jag att de gjorde en studie på hur många frikast man skapade. Och de lagen som hade flest frikast, alltså att man låser ner någon och så får de börja om sitt anfall, de som hade flest vann flest matcher. Och då handlar det ju lite om taktiken då, alltså de styr tempot då och så kommer man ur rytmen och det tror jag absolut på.
Mm. Hockey får ju ibland lite kritik. Jag tycker ni är dåliga på hockeyn på en grej.
Hur mycket vi är dåliga på?
Men en grej som jag stör mig på lite är att ni inte lyckas kommunicera att det är någonting hjärnstarkt ni håller på med. Utan bara någonting med muskler och... Men inte att det är så mycket brain, spelsystem, också förutbestämda, smarta idéer. För när man intervjuar hockeyspelare och hockeytränare så säger vi måste in och brunka och köra ner. Du som sysslar med avancerad statistik och sådär, ni har ett jobb att göra att få folk att fatta att hockeyn också är avancerad sport.
Det blir ju de enkla elementära sakerna som man oftast lyfter. Mm. Till exempel som upp till back, skott på mål och vi måste ha spelare på mål.
Ja, mycket trafik på mål.
Ja, ungefär så. Men det är ju en del. Men sen, hur kommer du till skottet? Vem har pucken? Hur tar du in i zon? Mm. Vad händer då? Det är ju, vi har ju jättemycket förutbestämda uppspel. Det finns förutbestämda åkvägar för spelare. Vem ska ha pucken? Ta till exempel HVs gamla uppspel i 5-4 som ingen lyckades knäcka någon gång.
David som bor till
ja, exakt. Så att det är ju rörelsemönster. Att när han går dit då ska vi släppa pucken där och då ska man göra så för att då kommer det att skapa det här läget. Så att...
Men just jargongen i hockey, vi har ju pratat om det en del här, vi har haft upp sättet vi snackar till varandra och sådär. Nu har vi fått en del inspel kring kommentatorer också. Det var Jan Bergqvist som mejlade till oss, gick in på sporthusetpodcast.se där det finns kontaktformulär på vår hemsida. Han pratade om en match som Färjestad Brynäs i SHL och Simons kommentator säger något i stil med det är handskar i ansiktet, face wash efter i stort sett varje avblåsning, precis som det ska vara när de här lagen möts. Och då undrar Jan, ska det verkligen vara så? Själv är jag otroligt trött på det här töntiga tjafs efter varje avblåsning när målvakten blockerar. Det sänker tempot i matchen, spelarna lägger energi när de flesta borde lägga energi på spelet istället.
Jag håller med.
Mm. Bra, är vi klara?
Jag har inget att invända, jag gillar inte heller den här temposänkande
grejerna.
Alltid
när vi har den debatten så får vi aldrig igång, för du tycker nämligen precis som dem.
Vad är känslor i hockey då? Ja, är det när man slår varandra? Nej, inte för mig. Känslor i hockey är ju kanske när man visar en besvikelse eller man blir otroligt glad. Eller, alltså, det finns ju en massa sådana här saker utifrån ett domslut, hur man reagerar då. Så att alla får vissa olika bilder av de olika orden, men jag håller fullständigt med. Jag är inte ett fan av temposänkande grejer. Jag gillar inte heller. Jag tycker till exempel att domarna ska ta 2 minuter så fort det är någon sån här grej som händer framför mål så vi får bort det.
Det är mycket som i mina ögon är ovårdat. Det är okej när det går snabbt så kan vi ha skador som ingen kan förutse. Men vi har också tränat väldigt mycket och vi har val. Och när man väljer att ta ett val och göra någonting som kan skada en annan, då tycker jag att man är på helt fel plats. Om vi pratar slagsmål och så här, så tycker jag att så länge det inte hör till idrotten att du får en fördel om du slår ner någon, alltså om det inte är
som
boxning,
man får i boxning eller MMA och så.
Då tycker jag att det är inte häftigt, det är inte manligt om vi ska prata manlig idrott. Jag tycker det är extremt dålig impulskontroll och jag tycker att det är otroligt tråkigt att kolla på.
De medvetna handlingarna måste vi jobba bort där man har ett val som spelare. Men att vi har tacklingar till exempel i ishockey, det kommer alltid ske olyckliga situationer ändå. Men just de här medvetna handlingarna, det är klart att vi måste jobba bort dem så fort det går.
Du, apropå olyckliga situationer, jag måste höra med dig nu. Du är ju i Leksand, vi ska prata lite mer om det, men det har varit traumatiskt i Leksand förstås efter det som hände på annandagen när Tobias Forsberg i annandagens match mot Almtuna, då apropå verkligen olyckssituation, i en närkampssituation som precis hur många som helst i en match bara hamnade lite fel och åkte in med huvudet i planket och åkte direkt till Akademiska sjukhuset, var i Uppsala. Vi vet att det är riktigt dåligt med Tobias och hans agent Mikael Reander har uppdaterat oss kring statusen på Tobias Forsberg. Den senaste uppdateringen kom bara häromdagen. Då kom det här. Skadan är som tidigare nämnts allvarlig. Så och kommer den närmaste framtiden handla om rehab och återhämtning. Det är fortfarande för tidigt att bedöma omfattningen av skadan. Som tidigare nämnts får Tobias den bästa stöttning han kan få av sina närmaste och personalen på Akademiska sjukhuset för sin väg tillbaka. Han kommer inte att spela något mer under denna säsong. Mer information kommer längre fram. Tills dess kommer inga ytterligare kommentarer att ges. Och det är väl den linjen, vad jag förstår, som att ni i Leksand har egentligen inte kommunicerat någonting. Hur det är med Tobias?
Nej, all kommunikation går ju via familjen och agenten. De äger kommunikationsvägen. Vi är mera bara en förmedlare vidare i våra kanaler med det vi får reda på. Så att det som har kommunicerats ut, det är precis samma information som vi i Leksand sitter på.
Men det måste ju vara många spelare i laget som har påverkat starkt utav det här. Hur har ni hanterat det?
Ja, det är klart att det är många som har påverkat starkt. Det är många som har spelat med Tobias under lång tid. Det är många som umgås med honom. Vi har ju haft information och möten med gruppen där läkare har varit med och försökt förklara. Det är en ganska problematisk situation när man kommer till information, för att det råder också en läkarsekretess kring de här delarna som gör att våra läkare vet egentligen inte statusen heller på Tobias. Det är först när han blir vårdpatient uppe i Leksand och de tar över den delen som de får reda på hur det egentligen ligger till. De vet inte heller så mycket, men det vi har gjort har ju varit att vi har ju samlat hela gruppen, vi har pratat om det. Han Riander har varit där, berättat och framfört saker och ting ifrån familjen. Vi har haft våra läkare som har kunnat försöka svara på så många frågor som det bara går. Vad händer? Hur ser det ut? Vi har haft en person, en krishanteringsperson, som har varit kopplad till vårat lag, utifrån att om det är så att man känner att man har ett behov, så finns den personen att kontakta. Vi har även haft kontakt med kommunen där uppe, för att det behöver ju inte bara vara spelarna i laget som påverkas, utan det är ju mycket barn som är och tittar på matchen. Det hände på annan dagen, det var fullsatt. Så att vi har även varit i kontakt med kommunen, att om det är så att någon behöver ha stöd och extra, vad gör vi då? Hur ser den planen ut? I grund och botten så handlar det mycket om att prata om det, och att framförallt att spelarna försöker få så mycket svar som det bara går att ge dem på saker och ting. Men det har ju varit jobbigt utifrån att vi inte har kunnat kanske ge fullt svar. Det kanske idag heller inte är så att det finns ett tydligt svar på att det kommer att bli si eller det kommer att bli så, utan det får ju den här framtiden utvisa. Och sen är det ju under de matcherna vi har spelat, så var vi än har kommit någonstans, så har det ju också, alla lag har ju velat ge sin hyllning till Tobias. Så att vi har ju hela tiden också blivit lite påminda om de sakerna, utifrån att om vi åker till en arena så vill de göra någon kort presentation.
Har det, det blivit för mycket nästan, menar du? För det har ju varit en underbar bild av hur Hockeysverige sluter sig samman här, när vi nyss pratade om det här med att det kan vara hatiskt mellan supportrar, men just i det här fallet då så har ju alla gått samman och det har varit fantastiskt. Det har varit en karneval av hyllningar.
Och det är väl självklart. Jag tror ju att för våran egen grupp så har det nog ändå varit bra om att känslan av att folk är engagerade och folk verkligen visar sitt stöd och sympatier. Det känns bra i hjärtat att det finns det stödet ute i Hockeysverige.
Det har varit en omtumlande start för dig på många sätt sen du kom till Leksand. När var det du skrev på egentligen? Det var väl i november,
26 eller 28 november.
Ja, och sen har det varit det här har hänt, och ni inledde med massor av förluster, sparka tränare, Roger Melina har tagit över. Vad känner du att allt står just nu?
Just nu har det ju lugnat ner sig. Ja. Har du gjort ett tag så var det ju, det brann ju överallt, kändes det som.
Melina har väl, jag räknat till 4 segrar på 6 fighter.
Ja, precis.
Sen han tog över. Och innan var det 9 raka förluster.
9 raka förluster. Ja. Så vi började med att vinna 3 raka matcher och sen förlorade vi 2, och nu vann vi senast igen då. Men när man kommer in också som tränare så där, det handlar ju mycket om att få gruppen tillsammans och enade, och då en sån här sak som händer Tobias gör ju inte att våran grupp slits isär, utan det gör att den kommer ännu tajtare ihop. Så att just nu känns det som ganska lugn och ro i Leksand, och vi tuffar på, och så får vi se lite hur långt det bär oss den här säsongen.
Vi önskar framförallt Tobias och familjen Forsberg där allt stöd från oss också förstås i sporthuset.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Och ett par hockeyfrågor till dig, Thomas. Mattias Ståhl. Jag tänkte på det här med tacklingsbar målvakt. Det är ju ett ämne som du har hört på tal faktiskt. Är det inte lite konstigt att en icke-tacklingsbar spelare själv får tacklas? Man har ju sett flera tillfällen där målvakten är bakom buren på väg att bli rundad av en spelare, varpå målvakten sätter in en liten höfttackling och blir hyllad på highlights. Vad hade hänt om spelaren satt in den mot utespelaren, mot målvakten? Borde inte regeln åtminstone gå åt båda håll?
Det gör den. Det ska vara 2 minuter interferens på målvakten.
Ja, så där det ska inte hyllas på highlights.
Nej. Nej. Sen är det kul att målvakten vill tacklas. Jag har ju varit lite för det. Men återigen så måste man skilja på. Jag tycker att lite som jag hört också experterna i Simor varit inne på, att är man i sitt område, det är klart att man ska vara skyddad. Mm. Men är man ute och vill vara en utespelare, då får man nog akta sig lite grann. Men därav finns det då ingen, där i regeln är så att om en målvakt gör någonting på en utespelare så ska det vara 2 minuter interferens på målvakten.
Johan Gedhammar hörde av sig och han undrar om det här med mycket eller lite tid i media för olika sporter. Apropå handbollen, vad tycker du? För vi pratar om att mästerskapen igen, de går ju bra. Där är ju så bra tryck i media, tv-sändningar och så vidare. Alltså EM och VM och så här som pågår. Men ligan i handboll, vi har ju ett par veckor i rad fått inspel kring att det är för dålig handbollsbevakning. Och då har vi pratat mycket om att det är geografiskt betingat, det vill säga i Skåne är väldigt starkt som vi var inne på. I Stockholmsområdet mer problematiskt, där finns de stora medierna. Du är själv expertkommentator i handboll på TV4. Tycker du att det är för skralt eller?
Om jag tycker att det är illa i handbollen, jag menar, då kan jag bara tänka folk som faktiskt tränar just nu för att vara med på OS. Är bland liksom världens bästa idrottare och inte får en enda artikel under ett helt år tills det är ett OS var fjärde. Mm. Så att jag tycker
i fäktning eller vad som helst.
Vad som helst. Mm. Jag tycker att journalistiken generellt, också efter att det har gått mer till sociala medier och den typen av forum, då ger man ju folk det de ber efter. Och då blir hockey och fotboll väldigt, väldigt stora, medan det blir mindre plats till allt annat. Samtidigt som jag inte gillar det här att man bara sätter sig tillbaka och tycker synd om sig själv, utan då handlar det ju om att handbollen ska göra en så fin och bra produkt så att folk vill se det på TV. Och ju större den blir, ju fler kommer vilja se, läsa, och så måste media hänga på. Så att det är väl, vägen går åt båda håll tycker jag.
Johan skriver det att han tycker att längdskidor är en sport som får alldeles för mycket tid. Framförallt om man kollar hur liten den är i världen. Det här har jag pratat mycket om, att längdskidåkning är försvinnande liten i världen och har jätteproblem på europeiska tv-marknaden. Det är kris i längdskidåkningen. Det är skidskytte som gäller, alpint och så vidare. Men lik förbaskat, mitt svar till Johan är att längdskidåkningens tittarsiffror är enormt bra i svensk tv.
Det är en galet bra tv-sport.
Längdskidåkning.
Ja,
men alltså, det tycker de inte i Mellaneuropa.
Nej, men
där tycker de skidskytte är the shit.
Ja, och jag tycker skidskytte också är en väldigt bra tv-sport.
Du gillar många tv-sport.
Jag gillar många, ja, men det är lite skönt sådär. Ja.
Johan Gedhammar i alla fall, han gillar CrossFit. Han tycker att vi ska bevaka CrossFit.
Hockeycirkel. Ja. Vi bevakar hockeycirkel. Det har vi tränat i 25 år.
Det är bra. Vi brukar alltid Miro Salar säga, som är fystränare i Karlskrona, säga CrossFit, det är bara ett flasher namn,
ja, det är
på cirkelträning.
Ja, det är precis det.
För liksom cirkelträning låter inte så coolt att jag kör lite cirkelträning här, alltså, efter jobbet.
Alltså all heder, du ska få fortsätta med det, men all heder till de som har brandat CrossFit.
Verkligen.
Alltså vilken succé.
Kör
egentligen
du CrossFit, Janne?
Nej,
men
alltså jag, den typen, för mig är ju CrossFit, och det är väl det som är farligt i samhället när det sprids, för att CrossFit, vi som håller på med elitidrott, det är elitidrott. Mm. Och jag tror att det är många motionärer i Sverige som tänkte så här, CrossFit, det är någonting för mig. Mm. Och sen får man dra till sjukgymnasten efter 2 månader, för att belastningen i den typen av träning är väldigt, väldigt hög.
Så därför måste vi dela upp det, för nu garvar vi lite åt cirkelträning, men för tittar vi på elitidrotten CrossFit. Han pratar här om Lukas Högberg som blev 3:a i VM 2018. Det vore kul om du kunde kontakta honom och berätta mer om CrossFit, och då kanske vi skulle få lite en annan bild av det.
Ja, alltså jag följde ju det. Det heter ju The Games i deras tävling. Jag följde det i hela tävlingen när han kom med där på pallen. Men det tråkiga med CrossFit är ju just att det är några få personer och organisation som har startat upp det, vilket betyder att även om han slutade 3:a så tror jag man såg honom 3 gånger under helgen, för att de har sina amerikanska stjärnor som de filmar. Men jag, otroliga idrottsmän och kvinnor, helt absurt hur de flyttar gränserna för vad som är fysiskt möjligt. Och sen hoppades jag att det kommer mer dopingtest och mer säkerställs att produkten är helt ren, vilket jag tror att den är. Men jag tror att det är nästa steg för att liksom verkligen komma in i idrottsvärlden.
Det är ju fantastiska atleter.
Inte fantastiska?
Nej.
Du sa det förbjudna ordet. Vi bedriver ju en kamp mot ordet fantastiskt. Det finns otroligt många synonymer. Ja, det där
det är extrema atleter. Det gick någon serie, jag vet inte om det var på Netflix eller någonting sånt där, som man kunde följa det här. Jag var helt galen när man sitter och tittar på
dem. Ja, men de är jätteroliga
att se. Alltså man får ju träningsverk i soffan.
Ja, de är väldigt, och de dokumenterar ju vad de gör under året fram till The Games, och så lägger de ut det ett år senare, och det är... Jag är så sjukt imponerad. Och då tränar vi ändå en del i handbollen också.
Någonstans blir det ju den här rough-känslan också. De går in i någon lada där det liksom är stänger och det är hö och det är hänger och de bara kör och kommer ut. De är alldeles skitiga och svettiga. Jag menar, det är inte så kammat på det sättet. Och det tilltalar mig.
Men då skulle jag hoppa i något event, även om det var i år eller förra året. Då kom de ut. De vet ju aldrig vad de ska göra också. Alltså det är många event där de liksom får reda på det dagen innan, kvällen innan eller på morgonen och så. Då skulle de hoppa över en höball som man gör burpees, fast den blir högre då. Och då var det ju bara så här, too bad om man är allergiker liksom. Mm. Så jag som blev intervjuade då i den här serien efter och bara, alltså jag kom ju 12, men jag var ju rätt så nöjd för jag är ju superallergisk mot hö.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Kärleksbombning på gång. Jag glömde kärlekspåsen hemma. Vi har två påsar, Jenny. Ta emot den här, du som är bra på att fånga grejer. Det får bli den där som vi ska dra. Ser du vad det står på den?
Det står olyckan på den.
Ja, exakt. För det är den andra påsen.
Okay.
Olycksdokumentpåsen. Och den där ska du få dra efteråt. En lapp efter att jag har gjort min kärleksbombning nu.
Torres med ett inspel i straffområdet. Dålig rensning. Fabregas för Spanien utanför straffområdet. Lägger till Iniesta som är fri. Andres Iniesta är fri. Skjuter där. I mål för Spanien! I mål för Spanien! I den 116 minuten. Och det är Andres Iniesta som gör det. Och framspelningen kommer av Cesc Fabregas som vägrades matchtid av Del Bosque fram till 85 minuten. Nu är det Fabregas som serverar Iniesta. Barcelona Iniesta avgör nog matchen. Det är 1-0 till Spanien i den 117 minuten.
Andres Iniesta Luján. Tiene regate y jugada, es un icono del fútbol mundial, su trayectoria lo avala.
Med bara 4 minuter kvar av förlängningen på Soccer City Stadium i Johannesburg 2010 så gjorde Andres Iniesta guldmålet som förde Spanien till landets enda världsmästartitel i historien. Direkt efter målet drog Iniesta av sig tröjan och blottade en hälsning. Dani Xarque för alltid med oss. Iniesta hade sitt livs mest lyckosamma fotbollsår bakom sig och det privat allra svåraste. I självbiografin som han har skrivit så berättar han hur kamraten och espanjolspelaren Dani Xarques död året före VM gjort honom djupt deprimerad. Ingenting kändes längre rätt. Han beskrev hur han befann sig på gränsen och stirrade ner i avgrunden. Under hela säsongen efter Xarques död fram till VM så hade Andres Iniesta fått Barcelona-tränaren Pep Guardiolas tillåtelse att lämna träningsanläggningen när han ville. Ibland värmde han bara upp innan han direkt åkte hem igen för att han mådde så dåligt, för dåligt för att orka spela fotboll. Men med psykologhjälp och kanske också med den där VM-guldhälsningen till Dani Xarque som fick en hel värld att älska Iniesta så kom han sen på fötter även utanför fotbollsplanen. Andres Iniesta blev där och då förknippad med en medmänsklighet som många gånger saknas inom den professionella fotbollen. Hans respektfulla, ödmjuka stil gav honom en unik position i ett fotbollsspanien som tidigare både på planen och på läktarna kännetecknas av politisk och geografisk polarisering. Länge var ju konflikterna mellan olika klubbar, inte minst Kataloniens Barcelona och statsmaktens Real Madrid, på varsin sida, och det ansågs vara huvudanledningen till att Spaniens landslag aldrig lyckades i stora mästerskap. Men Iniesta Spanien övervann det här, titlarna kom, och jag började fundera på om det kanske var just han som var kittet. Det där kittet som gjorde att Spanien kunde vinna 3 raka guld i EM och VM och bli obestridligt bäst i världen. Jag vill kalla honom världens mest ödmjuka fotbollsstjärna. Anspråkslös, ödmjuk och ärlig på en och samma gång. Han har stuckit ut från mängden helt enkelt genom att inte sticka ut alls. Till skillnad från fotbollens övriga stora profiler så håller han ju en väldigt låg profil utanför planen. Därför har han också kallats för Anti-Galacticon med hänvisning till Real Madrids Los Galacticos superstjärnor i början av 2000-talet med Zidane, Figo, Beckham med flera. Iniesta lämnade familjen i Albacete i centrala Spanien som 12-åring för att installera sig på FC Barcelonas talangakademi. Men han hade det jobbigt i början och beskrev hur han grät sig till sömns på kvällarna, saknade sin familj. Klubben hade frångått sina principer att inte värva spelare under 14 år när de knöt till sig 12-åringen Iniesta. Och han var flera gånger på väg att ge upp och åka hem. Ungdomstränare kunde i efterhand vittna om att hans karaktär på planen som ung spelare var att aldrig hamna i gruff, aldrig bli utvisad, skapade alltid god stämning på planen. Han kunde inte skjuta bra, eller tacklas, eller nicka, eller springa särskilt bra. Men han visste alltid exakt vad han skulle göra med bollen innan han fick den. Han fick allt att se lätt ut. Spelförståelsen, kreativiteten, elegansen blev hans signum som förde honom till näst flest matcher för Barcelonas A-lag genom tiderna. Nästan 700 stycken. Bara mittfältskompisen Xavi har gjort fler. Men allt har sitt slut. Förra året, 2018, efter 22 år i Barcelona, så också Iniesta-eran. Camp Nou-publiken hade bönat hela säsongen att han skulle stanna. Men Don Andres, som blev hans smeknamn, avslutade vid 34 års ålder sin tid i Barça och skrev på för japanska Kobe. La Liga-våren blev en karneval av hyllningar från supportrarna i Real Madrid, Sevilla, Espanyol, Valencia, alla storklubbar i Spanien. Stående ovationer när Iniesta i match efter match byttes ut i slutet av fighterna för att ge honom publikens kärlek. I den sista matchen spelade redan klara mästarna Barcelona hemma mot Real Sociedad.
Everybody on their feet. Andrés Iniesta for the 23rd time in the league this season and the last time in his career walks off the field of the Camp Nou. We will get a chance post-game to say goodbye, of course. There's fireworks and all kinds of celebrations after the game. Iniesta gets quite a few hugs there and a few words from the referee. Iniesta applauding the fans and likewise and all of the opponents also wanting to say goodbye to a truly wonderful Spanish international and Barcelona man, Andrés Happy Feet Iniesta. Oh, there's going to be tears, no doubt. Iniesta now hugging the bench, all the players on it rather, and the song Andrés Iniesta.
Mäktiga scener, minst sagt. Fansen hade ett specialgjort tifo med texten Infinite Iniesta, oändligt Iniesta. Och en vacker bild är när Andrés, finns på sociala medier förresten, sitter ensam på Camp Nous matta när alla lämnat arenan. Och bara blickar ut över, och det känns som man bara känner efter över den stora tid som han har bakom sig. Andrés Iniestas meritlista är enorm, men det är inte framförallt hans 8 La Liga-titlar, 4 Champions League-bucklor, VM- och EM-triumfer som gör honom unik, heller inte hans magiska tvåfotsdribblingar utan hans sätt att vara. Don Andrés från Albacete, tidernas mest ödmjuka fotbollsstjärna.
Barcelona där med det mittfältet man hade med Iniesta och Xavi och så fanns Messi med i de där, var ju lite de här blyga killarna som inte stack ut så mycket förutom då när de briljerade på fotbollsplan, så att jämfört med kanske en Beckham eller någon sån här så var ju de raka motsatsen och det är väl precis den bilden man har av just den här finliraren, finsnickaren. Jag tror till och med att det finns ett sån här. Idag så finns det ett test man kan göra utifrån vilken spelförståelse man har som idrottare. Ett psykologiskt test. Och jag tror att Iniesta är den av dem som har haft absolut högsta poängen i det testet.
Det kan jag tänka mig. Men apropå det vi pratade om, det här med att boosta sig själv och sociala medier och så, att sticka ut genom att inte sticka ut, det är ju inte så mycket 2019, känns det som.
Nej, verkligen inte, och det är väl det som är... Nej, men jag tycker att han är otroligt häftig, och det är lite... I Sverige, Ingmar Stenmark, vet inte jag om han hade stuckit ut så mycket om det hade varit 2019 heller. Jag gillar ju det här, att visar du nog på planen så behöver du inte gapa så mycket vid sidan av. Och rent fotbollsmässigt så... Han är ju också definitionen av att kunna bli bäst på någonting annat än att bara göra mål. Om du inte är back. Han var ju bäst på passningsspel. Alltså hitta nya lösningar. Hitta ett flow i spelet. Och det är ju de som gör fotbollen rolig egentligen. Men det vi ser och skriver om är egentligen målen.
Så att flow, det är väldigt bra. Flow, det är Iniesta faktiskt.
Ja, verkligen.
Du håller den i högsta hugg, olyckspåsen, med den lilla... Lilla knappen där som du ska...
Man måste få upp den också.
Ja. Det är nu, jag glömde kärlekspåsen hemma, jag ska säga som det. Annars blir jag ibland välja mellan kärlekspåsen.
Nej, du glömmer väl aldrig något sånt där.
Nej, det var så mycket att tänka på. Olycksdokument, det är någonting hemskt nu, va? Är det det?
Svarta september får jag här.
Mm, svarta september, ja. Ska vi tänka... Det här kommer bli viktig historielektion, tror jag, för många. För svarta september var alltså terrorgrupp som attackerade OS i München 72 och är som det värsta terrordådet i den olympiska historien, när det mördades israeler inne på den olympiska byn. Så den ganska hemska, eller väldigt hemska historien, så kan vi ju då berätta om nästa vecka. Vad har vi lärt oss den här veckan? Jo, till exempel att kan det bli ett VM-guld i handboll? Kan det bli det?
Ja, vi hoppas på det i alla fall. Och om inte ett VM-guld så hoppas vi på väldigt många roliga matcher. Ja, framförallt nu när mellanrundan drar igång om några dagar. Då tror jag man ska bänka sig. För då blir det riktigt bra handboll på tv och varje kväll också.
Det var ju någon som kallade en 9-meterslinje för den sydkoreanska Kim Jim Kim.
Ja, precis. Med Kim Ekdal Duré, Jim Andersson och Kim Andersson. Den Kim, kan man Jim, säga Kim.
Vad heter Jim med det?
Jim Gottfridsson. Ja. Gud, jag sa till och med fel. Men Jim Gottfridsson är mitt nya.
Sverige på 9 meter. Det är Kim Jim Kim som har bollen. Slut för idag. Tack Jenny och Thomas och alla ni som lyssnar på oss för engagemanget också den här sportdebattveckan om vad som händer på nätet. Ska vi avsluta som Björn Hellberg sa i en tennismatch. Det är viktigt nu att ha ett naturligt umgänge med nätområdet. Vi hörs nästa torsdag.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!